Vi ska börja med att läsa några verser ur Johannes 6:e kapitel. Från 53 till 60 verserna. Jesus svarade: sannerligen jag säger er, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande fadern har sänt mig, och jag lever genom fadern, ska också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen. Ett annat bröd än det som fäderna åt. Det dog. Men den som äter detta bröd ska leva i evighet. Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum. Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa: det är outhärdligt det han säger. Vem står ut med att höra på honom? Ja, vi vet ju att lite senare så var det ju nästan på vippen att lärjungarna hade gått om också. Det blev ganska tomt i kyrkan den gången. Folk gick hem, arga och förbittrade. Vad retade de sig på? Ja, de kanske tyckte att det här var snudd på kannibalism. Och tyckte att nu går det för långt. Egentligen tror jag det var något annat som retade dem. Därför att det Jesus säger, det kan vi uttrycka så här, att rättfärdighet och orättfärdighet med för den delen är en fråga om vad man äter. Ibland träffar man fanatiska vegetarianer som menar att rättfärdighet är att äta någon speciell sorts palsternackor som är skördade vid fullmåne eller någonting sånt här. Men det är inte det vi talar om nu. Men du vet att synden började ju med att Adam åt. Och rättfärdigheten börjar med att Adam äter. Så rättfärdigheten är en matfråga. Det är helt klart i Bibeln. Men det anstötliga i det här kommer först fram när vi ställer frågan: vad är rättfärdigheten inte då? Adam åt av kunskapens träd i hopp om att bli permanent rättfärdig. Ibland så använder vi ordet egen rättfärdighet. Och när vi gör det så menar vi ofta någon förfärligt stöddig och dryg människa. Så säger vi det: han är så egenrättfärdig, säger vi. Vi kan ju läsa en text i Bibeln där uttrycket används. Romarbrevet 10. De tre första verserna läser jag där. Ja, vi kan läsa 4 förresten. Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud är att de ska bli räddade. Jag kan vittna om ivern i deras gudstro, men de saknar den rätta insikten. De vet inte vad rättfärdighet från Gud vill säga, utan söker hävda sin egen. Och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. En egen rättfärdighet. Ja, det är vad vi alla längtar efter. En rättfärdighet som så att säga är vår egen. En som sitter fast i oss. Vi antar att vi kanske längtar efter det ena eller andra andliga lyftet. Och sen så, pang, så är du en helt annan människa som alltid fungerar rättfärdigt. Ungefär som vi tar en dator och byter program med den där datorn och sen så fungerar den på ett helt annat sätt och det fortsätter den att göra. Så länge det där programmet sitter i och det sitter alltid. Vi antar att vi kan förvandla dina andliga kromosomer på något sätt så pang, det blir någon liten mutation och så är du en helt annan människa. Och sen är du alltid rättfärdig. Rättfärdig i alla väder, alla situationer. Och det är vad människan strävar efter. Väldigt mycket av det vi kallar helgelse i Guds församling har det här som mål. Att nu ska du bli annorlunda. Nu ska vi ändra på dina egenskaper så att du blir något helt annat än du någonsin förut har varit. Pytsa. Egen rättfärdighet. En egen rättfärdighet. För det där, det är ju egentligen lagens rättfärdighet. Vi informerar dig om hur du ska se ut när du är rättfärdig. Hur du ska vara, hur du ska tänka, hur du ska bete dig, hur snäll du ska bli, hur trevlig du ska vara. Och sen så är det upp till dig att göra det. Och om du lyckas lära dig konsten att göra allt det där, ja, då är du förblivande rättfärdig. Men se, det var ju det Adam hade tänkt sig när han åt första gången, va? Och nu ska jag lära mig knepet så att jag kan bli lika rättfärdig som Gud. Ty Gud har en egen rättfärdighet. Men det är icke människan skapad med och kommer aldrig att få. Människan är skapad till att varje dag äta rättfärdighet. För att på det sättet bli rättfärdig. Och om lagens rättfärdighet handlar om att vi informerar dig om hur du ska se ut när du är rättfärdig. Och sen så får du spotta i nävarna och försöka bli det så gott du kan. Så är Guds rättfärdighet, rättfärdigheten från Gud som det står talat om här. Det tror jag är en rättfärdighet under påverkan. Du, Gud sänder sin ande in i dig. Och vi får inte bara del av Jesu Kristi ande, vi får del av hans blod, det vill säga bloden är själen och hans kropp. Du tar emot Kristi helhet, ande, själ och kropp. Det finns inget förakt för kroppen och inget förakt för själen i Bibeln. Alla tre är likvärdiga. Du tar emot Kristi fullhet, ande, själ och kropp. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i. Vad gör han där då när han lever i dig? Jo, han påverkar dig till rättfärdighet. Och det är något helt annat. Att stå under hans ständiga inspiration. Så att närheten till honom, inspirationen från honom, påverkan från honom får förvandla vårt liv dagligen och stundligen. Skriften säger att när vi kommer hem, då ska Kristus bli allt i alla. Och det är verkligen en tanke att begrunda. Kristus är den enda som kan bli allt i dig och mig utan att utplåna vår personlighet. Om en människa, en annan människa ska bli allt i dig, då blir du en robot. Och det är ofta så vi försöker få olika sammanhang att fungera. Vi ställer upp en ledare på en piedestal och sen så står alla och beundrar den här ledaren. Och allihopa får något glasartat i blicken och börjar bete sig konstigt. Så icke när Kristus blir allt i alla. Ty han har gett sitt liv för oss. Och det brukar upphöjda ledare gemenligen icke göra. Jag tror att det var det här som gjorde att folk gick hem. Nej, vi kan väl bli rättfärdiga i oss själva. Vad är det här för dumheter? Det har ju vi kämpat för i många år. Skulle vi ha haft fel i alla dessa år, som det brukar heta när man korrigerar folk. Det kan väl inte vara möjligt. Detta är ett hårt tal. Vem står ut med att höra på honom? Jo visst. Men tänk om det är sant. Då kan vi ju lägga ner väldigt mycket av alla våra svettiga ansträngningar. Det finns en så fin bild hos profeten Hesekiel, i det 44 kapitlet. Där står det talat om prästernas dräkt. Den ska vara av sådant material att bäraren aldrig blir svettig. Skönt. Att vara död i Kristus, förstår du, det är att inte hålla på med alla dessa prestationer. Nu lever icke mera jag, utan Kristus lever i mig. Nåd utöver nåd. Stort evangelium. Uppståndelsekraft som påverkar dig till rättfärdighet. Istället för stentavlor som kräver rättfärdighet. Och att vi fick lära oss den skillnaden. Jag är så förtvivlad över att detta är så främmande för Guds folk. Du vet, det kom en gång en rik yngling och så frågade han Jesus så här: gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus svarar med en lustig motfråga. Han säger så här: varför kallar du mig god? Ingen är god utom fadern alena. Jo, men jag känner ganska många snälla människor. Min svärmor är en väldigt trevlig person till exempel. All mänsklig godhet har sitt ursprung i honom som alena är god. Gud kan påverka vem man vill. Människor utanför kyrkan lika väl som i kyrkan. Konungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han för dem vart han vill. Det finns ingen godhet som inte har sitt direkta utflöde från Guds hjärta. Ingen är god utom fadern alene. Och all godhet är bara en återspegling av hans påverkan. Att han andas på oss. Och även om hela skapelsen är i den ondes våld, så kan vi också med änglarna sjunga att hela jorden är full av hans härlighet. Ibland ilsknar vi till och tycker det måste ju vara antingen det ena eller det andra. Men som jag har sagt förut, vi får vänja oss vid att det finns skenbara motsägelser i Bibeln. Det är faktiskt sant, bägge delar. I Romarbrevet 3:23 så säger Paulus så här om syndafallets effekter. Att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi kunde lika gärna översätta: alla har syndat och gått miste om Guds härlighet. Den är fortfarande Guds. Hur vi än återspeglar Guds härlighet, så är det Guds härlighet. När ängeln uppenbarar sig för herdarna, så står det att Herrens härlighet kringstrålade dem och det blev mycket förskräckta. Det står inte ängelns härlighet. För ängeln har ingen härlighet. Men ängeln återspeglar Herrens härlighet. Ängeln är uppfylld av beundran, vördnad, gudsfruktan, tillbedjan. Och därför utstrålar han också Herrens härlighet. Och det är alltså en helt annan väg till rättfärdiggörelse. Det är vägen att låta sig påverkas av honom som alena är god. Vi har några gånger under detta arsam också läst andra Korinthierbrevet 3:18. Var och en som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet förvandlas till en och samma avbild. Så det var det Adam var skapad att vara. En avbild. Inte en kopia. Inte en likadan. inte till att vara jämbördig med Gud. Istället så säger skriften att Gud skapade människan nästan till ett gudaväsen. Och det kom tydligen så nära att det blev realistiskt att komma med en frestelse och säga att du kan ta det sista steget också. Och då började allt elände på jorden. Och så är det än idag. Människor får för sig att den gränsen ska vi nog ta oss över. Eller än mer om man säger att frälsning går ut på att vi nu äntligen har kommit över den gränsen. Då är vi precis tillbaka där vi började. Människan är ingen gud och kommer aldrig att bli det. Nästan till ett gudaväsen. Och att acceptera detta nästan och låta Gud få genomlysa oss och verka genom oss. Underbart. Men för att det här ska bli en verklighet så måste vi åter påminna oss detta ord i Romarbrevet 6 och 11. Så skall också ni se på er själva. I Kristus Jesus är ni döda för synden men lever för Gud. Därför att vi blir rättfärdiggjorda av nåd och genom tro. Och det här med tron, det är alltså ett sorts räknesätt. Det är för det ord som står i grekiskan här och som översätts som att vi ska se på oss själva. Det är egentligen en bokföringsterm från början i den profana grekiskan. Det handlar om att plita in en siffra någonstans i en kolumn och sedan räkna med den. En bokföringsterm. Och den syftar tillbaka på ordet i första Mosebok 15 och 6 där det står att Gud räknade Abraham som rättfärdig. Det här är en dubbel bokföring. Den håller i alla revisioner. Den är inte dubbel i den meningen att det skulle vara någon bedrägeri insmugglat någonstans eller någon liten förskingring med lite lustiga nuffror här och var som ska täcka över det hela. Utan Gud, han har sin kolumn och du har din kolumn. Och debet och kredit, de går ihop på slutet, var du alldeles lugn för det. Men det här gäller att lära sig andlig bokföring. Det låter väl härligt. Och det handlar om att jag får lov att se på mig själv som död från synden. Och det handlar inte bara om att vara död ifrån alla möjliga frestelser till att tala illa om folk eller att ilskna till någon gång ibland och inte vara den där snälla, präktiga, genomgedigna människan som jag trodde att jag borde vara. Utan det handlar om att vara död ifrån ambitionen att göra mig själv rättfärdig och att få rättfärdigheten som en egen förblivande karaktärsegenskap. Att komma loss ifrån det där att rättfärdighet måste ätas varje dag. Jag måste påverkas varje dag till rättfärdighet. Jag blir inte rättfärdig. Som en färdigformad betongklump. Utan jag måste hela tiden på nytt formas och formas och återformas av min himmelske far. Så ska ni se på er själva. Ni slipper hålla på att kämpa med att bli rättfärdiga i er själva. Utan så ska ni se på er själva. Ni får lov att se bort ifrån er själva och bara se på Herren. Det ligger en djup välsignelse i det här. Jag vet inte hur många själavårdssamtal jag haft. Där människor varit mer eller mindre förvirrade över det här med rättfärdiggörelsen. Jaha, det de säger i kyrkan att ja, nu är jag ju kristen så då är jag rättfärdig. Men det är jag ju så lagom heller. Jag är både stygg här och lite finurlig där och jag gör inte alls alltid som man borde göra. För 2 år sedan hände faktiskt att jag blev arg. Och det låter ju väldigt konstigt det här. Varför kan Gud säga att jag är rättfärdig när jag själv till och med kan se att jag inte är det? Ljuger han? Är det någon sorts lek med ord det här? Är det blå dunster eller vad är det för något? Bara för att man inte förstår rättfärdiggörelsen från Gud, så tänker man säga, ja, Gud han säger att jag är rättfärdig, men jag vet ju bättre. Man kan ju undra, sitter Gud i himlen och räknar mig som rättfärdig när jag inte är rättfärdig? Lugn, bara lugn, så ska jag förklara. Det här är väldigt enkelt. I denna tiden tar Gud ut en skara av människor som har kommit till insikt om att jag klarar inte detta själv. De människorna kommer Herren att föra så nära sig själv att påverkan från honom blir så överväldigande stor att det icke finns någon orättfärdighet kvar. Vi läste häromdagen i 1 Johannesbrevet 3:2 att på den yttersta dagen då ska vi bli honom lika, ty då får vi se honom sådan han är. Den som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet. No, men nu har vi många slöjor. De kanske är tunna som nylonstrumpor, vad vet jag, men i alla fall så är det en slöja där. Ännu ser vi bara dunkelt som i en spegel, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Och då blir det inga bekymmer. Då behöver du inte gå där längre och titta på dig själv och säga det att jag, Gud han påstår att jag är rättfärdig, men det är ju inte sant. Jag får lägga på ett kol och försöka bli rättfärdig. Nej, gör inte det. Titta på Herren istället. Lär känna Kristus mer och mer. Ät mer av livets träd. Ät mer och drick mer av hans rättfärdighet. Så kommer ditt liv allt mer att närma sig det mål som Herren har ställt upp. Men för att du inte ska falla tillbaka i frestelsen att titta på dig själv och tänka, oj, hur ska jag göra nu för att bli lite snällare och lite trevligare och en lite hyggligare och lite bättre människa? Idag är det ju nyårsdagen och nu ska man ju äntligen bli det där som man skulle ha blivit för länge sedan. Nej, gör inte så. Håll för att du är död. Den som är död kan inte prestera något. Den som är död inser att jag kan icke göra det som kanske borde göras. Men här finns han som har gjort det. Och när hans uppståndelseliv verkar i mig, då blir det så i alla fall. Och jag får bara förundrad titta på detta kontinuerliga mirakel som fortgår dag ut och dag in. Att jag är död och han lever i mig. Nåd utöver nåd. Uppståndelsenåd. Men det är ett litet räknestycke i det här. Man får räkna med att man är död. Man får räkna med att man inte måste lägga på en massa kol. Man får räkna med att det räcker med hans rättfärdighet. Om man bara har fått se den tillräckligt djupt och till tillräcklig påverkan. Underbart. Mycket vilsamt. Ibland brukar lite kritiska teologer säga att Paulus är en konstig figur. I början av sina brev avskaffar han lagen, och i slutet på sina brev brukar han alltid köra med lagen ändå. Först så skriver han att lagen, den är förbi, den har ingenting med de troende att göra. Och sen så säger han, nu ska ni alltså göra så och nu ska ni alltså vara så. Och så står man där igen och tycker, nej, nu får du bestämma dig, vilket är det som gäller? Låt mig då försöka förklara det så här. att en människa som på det sättet är död och som inte på ett ögonblick vis tror att jag måste lyfta mig hårt för att duga inför mig själv, inför världen, inför Gud, inför människorna, vad det nu kan vara. Den människan kan jag börja att berätta om vad för den människan kan jag börja berätta om vad rättfärdighet är och vilka uttryck den kan ta sig. Därför att i honom finns ju kraften. Det handlar inte om att säga till att nu får du försöka här att skärpa dig. Utan det handlar bara om att liksom vittna inför en människa vilka uttryck det livsflöde kan ta sig som nu ändå porlar. Men du förstår, vi blir ju aldrig så rättfärdiga att vi fortsätter att lysa i egen kraft om inte Herrens ljus får strömma in. Vi har alla varit med om tider då Herren känns oerhört nära. Vi vet att det finns många frestelser som bara faller som höstlöv. Och man tänker, åh, de kommer aldrig tillbaka de där frestelserna. Nu har jag övervunnit det. Nej, det har du visst inte. Herren har övervunnit. Men släpper du taget om Herren så är inget säkrare och vissare än om att allt det där gamla kommer tillbaka igen. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det står inte den som går i kyrkan är en ny skapelse. Det står den som är i Kristus. Och jag menar, sen Gud har börjat räkna oss som rättfärdiga så ger han oss alltså möjligheten att börja äta och dricka av Kristi rättfärdighet. Men om vi inte gör det, ja, då är vi tillbaka där vi började. Och då blir ofta många kristna jätteförtvivlade och tänker så här, oh, nu är jag ju tillbaka där jag började. Nu måste jag lägga på ett kol. Bort med fingrarna ur kolboxen. Bort med fingrarna ur kolboxen. Bort med fingrarna ur kolboxen. Du blir bara smutsig. Rätt diagnos är istället detta. Oj, nu har väl avståndet blivit för stort här. Jag är inte i Kristus på samma sätt som jag var förut. Jag måste närmare. Herre, uppenbara dig på nytt för mig. Kom på nytt med din nåd. Kom och överväldiga mig på nytt. Så att jag är död och du lever i mig. Och du vet, så här är det ju för oss allihopa. Vi vinglar lite fram och tillbaka där vi går. Det finns tider du är nära Herren. Det finns tider du är långt borta. Och jag tror att det där låter Gud ske. Därför att när vi kommer till himlen så tror jag att vi kommer att ha med oss det här som ett minne och en erfarenhet. Vi kommer alla att veta i himlen att all rättfärdighet som utspelar sig där, det är bara Kristi rättfärdighet och aldrig vår. Sen har ormen ingen chans längre, va? Om han nu skulle finnas där, det tror jag inte han gör, men vi kanske inte ens själva på egen hand kan komma på den dumma idén att vi skulle gå över det där lilla steget från att vara nästan ett gudaväsen till att bli ett. Ett med en egen rättfärdighet. En som kan öppna egen firma eller ta över Guds firma och sköta den själv. Vi har dött bort från synd. Och den processen är färdig. Vi har uppstått till evigt liv. Och den processen är också färdig. Guds pånyttfödelseverk är fullbordat. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi vill tacka dig ur djupet av våra hjärtan för att du räknar oss som rättfärdig och att det betyder att vi nu fritt kan äta av livets träd, det som Adam blev förbjuden att äta av och som keruberna med det flammande svärdet ställdes upp för att hindra honom att äta av. Nu kan vi äta av det. Det är för att vi håller för att vi är döda och att alla våra ansträngningar aldrig kan leda oss någon vart. Men att näring ifrån dig, din ande, din själ, din kropp som får ta sin boning i oss och ta gestalt i oss. Det är den rättfärdighet som du har skapat oss till från början. Idag är vi samlade för att fira din måltid, då du ger dig själv åt oss, fritt och förintet, därför att du räknar oss som rättfärdiga. Och Herre, låt oss då inte längre se på oss själva, utan se på dig, du som är trons hövding och fullkomnar. Äta och dricka dig själv under stor glädje och stor tacksamhet, och låta den tacksamheten få överflöda till rättfärdighetens tjänst och gärning. Herre, vi lovar dig. Vi vill se på oss själva som döda från synden, men levande av dig, till dig och för dig. Amen.